Jag är ju, som många av er vet, väldigt intresserad av fåglar. Det där kan vara en prövning. Och det finns en frestelse i det. Förra sommaren, var nog på vårkanten förresten, så var jag någonstans borta i Gottne av någon anledning. Det var väl troligtvis just fågelskådningen som var mitt ärende. För det jag minns egentligen av den här resan var att jag insåg plötsligt att det fanns en frestelse att åka över skogen från Gottne mot Mellansel, blir det så va? Säger jag rätt nu då? Rätt håll, ja, precis. Och jag tänkte, jag tar den där vägen. Och jag körde ner, det gick bra i början. Tills jag kom ut mot en äng. Och så ser jag att det ser lite lerigt ut där framme. Men jag tänkte, bära eller brista, här måste vi liksom. Det kan vara några fåglar som väntar på mig på andra sidan där. Och jag körde. Jag hade Volvon. Jag tyckte att det här kommer gå bra. Och jag fastnade. Och jag tänkte, men hur gör jag nu? Och till sist tänkte jag försöker vända. Och jag vände bilen och lyckas med, men körde fast rejält. Riktigt djupt. Och där står jag ensammen ute i skogen, ute på ett fält. Och tänker, jag är ju en idiot alltså. Det är ju något fel. Här står jag. Och vad ska jag göra nu? Jag sitter ju fast. Jag har ingen möjlighet att få tag i någon. Och jag kommer inte ihåg hur det var med telefon. Men någonting var att jag stod i alla fall där och hade ingen lösning på problemet. Och det är klart att någonstans i den vevan så kände man, det här blir inte lätt. Jag bad någon bön. Och så plötsligt så står en kille bredvid mig. Han kom springande från ängarna och skogen liksom. Och så, jaha. Sitter du fast typ? Behöver du hjälp? Ja, det behöver jag. Ja, men då, vi får se då. Ja, vad ska vi göra då? Jag har en kompis som har traktor, sa han. Jag provar ringa honom och så ringde han. Nej, det gick inte. Han var någon annanstans. Han hade ingen traktor tillgänglig. Ja, då står man ju där. Helt utlämnad. Men ja, då kommer jag på. Ja, det är klart. Min sambo har ju, vi har ju en fyrhjuling hemma. Hon har inte kört den jättemycket, men ja, så ringer han henne. Och vad händer? Jo, men hon tar fyrhjulingen och kommer ut där på den där grusvägen som knappt är något grus utan bara lera. Och vi kopplar på bilen och jag försöker lägga några ruttna plankor under däcken. Och ja, det ser förfärligt ut. Hela scenen är som en krigsscen nästan. Ja, i alla fall. De drar för hejdlösa muggar eller allt de bara kan och gasar. Och den där stegrar liksom. Men jag gasar samtidigt jag också. Och loss kommer jag till slut. Och jag har liksom, jag kände ju inte ens de här människorna. Och de här liksom, han ringer efter sambon som kommer med fyrhjuling och allt löser sig. Sen visar det sig att vi hade gemensamma bekanta både i den här församlingen och på andra ställen. Men poängen, jag var utelämnad och det där var ju en löjlig scen jämförbart med mycket andra saker vi kan råka ut för, du och jag. Men jag blev frestad att ta en genväg som slutade med en mycket större prövning än jag hade räknat med. Och jag tänkte, jag måste ju försöka själv. Och jag försökte och försökte, men det gick inte med ruttna plankor och någon plastbit jag hittade och låg under något däck och det där grävdes bara rakt ner. Till slut kom hjälpen och den kom utifrån. Den kom utifrån. Det kom två räddande änglar och hjälpte mig. De änglarna bor i Mellansel, om ni vill veta det. Eller Gottne kanske det blir då. Förlåt. Ja, i alla fall, poängen. Gud frestar ingen, står det i Bibeln. Han kan inte frestas av det onda och han frestar ingen. Men vi kan frestas både av våran eget begär, av det som vi drivs av. Och ibland tar vi genvägar i våra liv. Där vi hamnar riktigt snett. Där vi gräver ner oss. Där vi inte kommer loss själva. Och där vi behöver hjälpen utifrån. För att bli räddade undan. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Han drog mig upp ur dyn och ställde mig på den fasta klippan. Det fick jag uppleva där. Verkligen ur dyn. Sån är Gud. Ni hörde sången nyss. Gud är där trofast genom allt med dig och mig. Men vi får ändå möta prövningar, du och jag. Och frågan är vad de här prövningarna är till för. Ibland är det vår eget begär som frestar oss. Och frestelse och prövning, det där är lite svårt. Har ni tänkt på vad det står i Fader vår? Gamla översättningen, inled oss icke i frestelse. Ny översättningen, inled oss inte i prövning Eller utsätt oss inte för prövning, förlåt. Och det här är för att de här två orden är så snarlika, och ibland går det tolka frestelse och ibland går det tolka liksom prövning, och det här liksom på något sätt går i varandra. Och det här gör det lite svårt. Jag tänkte till och med så här i min förberedelse, kan det vara så att om det nu står att vi frestas av vårt eget begär, att frestelsen, det är mer liksom det jag själv utsätter mig för. Och prövningen är det som händer mig, som jag inte riktigt själv har liksom orsakat direkt eller så. Jag bara lekte med tanken. Och ni får leka vidare än jag, men gör det inte nu. Lyssna nu. Alltså, det är skillnad på något sätt på att bli frestad och att hamna i en prövning. Om, i alla fall om man tänker en prövning som någonting som inte direkt har med att jag har en benägenhet att jag vill göra det här som jag egentligen vet är fel. En prövning kan ju vara en sjukdom. Det kan ju vara en kris jag går igenom som jag inte alls har valt. Men jag hamnar i det i alla fall. Var är Gud någonstans i prövningen? Varför utsätts vi för prövningar, du och jag? Jag skulle vilja börja med att säga, för det är det viktigaste nästan vi måste veta, det är att Gud känner med oss i prövningen. Gud är alltid med oss i prövningen. Vi tänker inte alltid på det eller känner det så när vi är mitt i det. Men Gud är alltid där. Och tittar vi på Gamla testamentet till exempel, Israels folk, när de gick genom öknen, när de skulle räddas från Egypten. En enorm prövning de levde i flera hundra år som folk. Vad var det som hände då? Ja just det, jag får lite texthjälp här. Oj, fantastiskt. Då läser vi den. Så här står det. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni är det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens våld. Gud älskade sitt folk och hade ett förbund med dem. Och därför såg han till att också rädda dem ur prövningen. Att det fanns en utväg. Han tog dem inte bort från Röda havets strand. Han tog dem genom Röda havet. Han tog dem inte bort från öknen som de själva försatte sig att vara kvar i väldigt länge. För de lyssnade inte. Men han hjälpte dem genom öknen. Gud är alltid där när vi behöver det stöd och den hjälp som vi annars saknar mitt i prövningar. Han är där med sitt medlidande. Det upprepas tydligt och klart i Gamla testamentet att Gud känner med sitt folk. Att han har medlidande med sitt folk. Att han visar dem barmhärtighet. Att han är där. Och hoppar vi över till Nya testamentet, så möter vi ord på ord om hur Jesus fylls av medlidande med folket. Matteus 9, 36 till exempel. Där Jesus ser folkmassan och fylls av medlidande. Därför att de är som vilsna får. Som får utan herde. Och han känner med dem. Eller ta exemplet när Jesus möter änkan i Nain. Som har en son och sonen har dött. Och att det kommer en procession med sörjande människor. Med änkan i spetsen. Och så står det att Jesus ser henne. Och i Bibel 2000 så betonas det ordet medlidande känner han med henne. Och i folkbibeln står det att han förbarmade sig över henne. Han säger gråt inte, men han slutar inte där. Han gråt inte och så tar han tag i bekymret som är döden. Och så väcker han upp honom till liv. Jesus har alltid medlidande med dig och mig. När du och jag prövas som allra mest är Jesus där. Vi ser det inte alltid, men han ser oss. Han bär oss i sin hand som ni såg på bilden som Margareta hade nyss. Även fast vi inte alltid känner det så. Och bara att jag vet det. Och även om du just nu inte är i en prövning som du tycker är speciellt stor eller så. Så tala om för dig själv och ta in Guds ord som säger att han är där. Så att du vet det och jag vet det när prövningar kommer. Att jag är buren av honom. Att han har medlidande. Att han står med oss i prövningen. Att han aldrig överger någon enda människa. Det här tror jag är grunden för dig och mig. För att förstå Guds omsorg. För annars blir vi utlämnade till oss själva. När prövningar kommer. Och det är vi inte. Och jag tycker om det här att det står att Jesus förbarmade sig över. Eller hade medlidande. Medlidande måste ju leda till förbarmande. Eller hur? Att vi agerar utifrån det vi känner. Det är vad medlidande är. Känner jag medlidande med någon så går jag dit och försöker hjälpa och göra skillnad. Det är vad jag gör. Låt oss aldrig slarva med medlidandet, vänner. Det är Guds sätt att säga, jag älskar dig och er. Jag älskar alla människor. Och när du och jag känner medlidande med någon för någon så är det Guds tecken på att han bryr sig både om oss och andra. Och vi är kallade att gå då. Slarvar vi med det så kan vi till slut vara nöjda när vi känner lite empati. Men empati och medlidande är olika saker tycker jag. Att känna lite allmänt för någon som har det tufft, det kan vi göra. Det kan vi göra när vi sitter och ser på TV också. Vi kan se någon som beskriver en hemsk situation, en krigssituation, en svältkatastrof, vad vi vill. Och vi känner liksom någon form av empati. Men empati måste gå längre. Medlidandet går längre. Den förbarmar sig. Den visar Guds kärlek och omsorg. Och Gud visar den omsorgen om dig och mig. Och det största tecknet på det är att han dog för din och min skull. Det är det största tecknet på Guds kärlek och omsorg till oss. Så låt oss aldrig slarva. Låt oss aldrig vara, vad säger man? Ta medlidandet på allvar. När vi känner medlidande så ska det gnaga i oss. Det ska göra lite ont. Därför att kärleken måste leda oss till handling. Precis som det gör för Jesus och gör för vår Herre. Så medlidandet är grunden. Gud känner medlidande med oss. Han räddade folket inte från Röda havet men genom Röda havet. Okej, är vi med på det? Tar vi nästa steg. Varför prövar Gud oss? Och gör han det? Ja, vi läste det i Bibeln att det står att Gud, han frestar ingen. Men det är ganska uppenbart att han kan tillåta prövning. I psalm 107 så står det så här. Han ödmjukade deras hjärtan med lidande. Det föll och ingen hjälpare fanns, men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slet sönder deras bojor. Han ödmjukade deras hjärtan med lidande. Det här är ju jättesvårt. Jag tänker nästan högt med er här nu. Alltså, kan det vara så att en del av de prövningar du och jag möter handlar om att jag behöver fostras i vem jag egentligen litar på? Alltså var jag fäster min djupaste förtröstan och tro på? Litar jag till mig själv och min egen kapacitet? Eller har jag ytterst Gud som den jag litar på och håller fast vid? Det står ju på flera ställen i Gamla testamentet om hur Guds folk var ett styvnackat folk. Har ni tänkt på det ordet någon gång? Jag tycker det låter ganska roligt. Det är inget man använder direkt varje dag. Säger till sina barn att man är styvnackade. Och de funderar på, va? Vad säger du? Styvnackad. Jag tänker så här, ja, men har jag styvnacke, då är jag inte villig att böja mig. Eller hur? Kan du erkänna att du gjorde fel, Robert? Nej. Det gör jag inte. Och sen, men du vet, när man blir ledsen eller man känner jag har gjort fel, då böjs huvudet. Och jag tänker, var Guds folk så styvnackat? Så att när Gud tog sig an detta lilla folk som var så stolt men ändå så litet, så var han tvungen att ödmjuka. De var tvungen att få inse, vem är Gud? Vem är det som räddar er? Vem är det som har gett er det förlovade landet? Vem är det som för er ut ur Egypten? Ja, det är Gud själv. Det är den helige själv som har tagit sig an ert lilla folk och gjort någonting fantastiskt av det, som ska bli till glädje och välsignelse för hela världen i alla tider. Så mitt lilla kära folk, böj er under han som är helig och suverän. Och då tänker jag, är det så med mig också? Jag är så styvnackad många gånger så Gud måste låta mig gå genom en del prövningar ibland. Och det är kanske inte så att jag går omkring och tänker på hur styrnackad jag är. Jag helt enkelt lever så. Att jag inte alltid räknar med Gud. Och när jag kommer i prövningar så är det som att min nacke får sig lite tryck. Och jag måste böja mig. Jag inser vem som är Gud. Vem är det som kan rädda mig? Vem är det som håller mitt liv i sin hand egentligen? Är det jag eller är det han? Vem har gett mig livet? Och Gud säger som han gör till jobb till mig ibland. Och så säger han, vad du menar jag skapar världen? Vad du menar jag skapade Leviatan och Behemot, de här vidundriga varelserna som beskrivs i Jobs bok? Och som en del tror, det var nog dinosaurierna som Jobb som talas om där. Ja, vad vet jag? Kanske är det det. Men poängen, var jag med? Är det jag som har koll på dem? Nej, det är det inte. Det har Gud. Kan det vara så att i vår styvnackade sätt att vara och leva så måste Gud få oss att böja oss ibland. Och därför blir prövningen ett sätt för Gud att på något sätt få oss ödmjuka. Att våra hjärtan ödmjukas. Och jag säger inte för den skull att ja, då är alla prövningar av godo. Och vad enkelt, då har vi svaret. Lider du under en kronisk sjukdom och har gjort hela ditt liv? Ja, men tacka Gud för den kroniska sjukdomen. Kära vänner, låt oss be att den sjukdomen får gå i Jesu namn. Låt oss också lägga händerna på varandra och be för varandra och välsigna varandra. Men vi måste också kunna ha perspektivet att vi inte håller allt i vår hand. Vi vet inte alltid varför. Eller hur? Jag vet i alla fall inte det. Och då är det någonstans så att vi måste kunna lita på att Gud är där med oss i alla fall. Han har inte övergett oss. Och jag får ödmjuka mig och säga, Herre, jag förstår inte allt det här, men jag vet att du är där och du bär mig. Hjälp mig att lyssna till din röst. Hjälp mig att gå när du säger att jag ska gå. Förlåt mig min styvnackenhet. Finns det ett sånt ord? Jag undrar. Jag ska skicka det till AOL. Ja, Hebreerbrevets författare. Han lyfter ju upp också prövningen. Om det nu är Paulus som skriver eller om det är någon annan författare där, de tvistar ju det lärde. Men Hebreerbrevet skriver om prövningen att det kan vara till en fostran för oss. Alltså precis som en son fostras av sina föräldrar så kan prövningar vara ett sätt där vi fostras så att det som är verkligen sann tro och förtröstan i mitt liv kommer fram. Få fäste. Få växa sig starkt. Så att jag bärs av den Gud är genom de tuffa perioderna. Och inte håller min nacke styv och tror att jag klarar mig själv. Utan det Gud på något sätt använder den här fostran för oss. Och där vi får se, som det står i slutet av den här texten, en frukt av rättfärdighet och frid. Kanske måste vi, precis som växter ansas, för att frukten ska komma, så behöver jag ansas genom prövningar. Så att den slutliga frukten, mina vänner, är det som är gott. För både du och jag, vi vet att vi är en salig blandning, eller osalig blandning ibland. av frukter. En del frukter de ligger under vårt träd och stinker. Och andra frukter hänger övermogna och är på väg ner. Och åter andra frukter borde skördas. Men vi behöver också ansas. Och kanske är det så att Gud använder prövningar för att vi ska fostras. För att vi ska få bli söner verkligen. Som han älskar och håller i sin hand. Och vi får i alla fall vara ödmjuka inför att en del av detta med prövning handlar om det. Det går kanske inte att alltid tacka Gud för allt vi möter. Men vi kan tacka Gud i allt vi möter. Och det är ju skillnaden. Jag behöver inte tacka för att nu är det skit i mitt liv. Tack Gud, vad roligt. Men jag kan ju säga tack Gud för att du är där. Det är jobbigt just nu. Men du får hjälpa mig. Du får ta mig igenom det här röda havet. För jag fattar inte hur jag ska få mig igenom. Men hjälp mig Gud. För vad är då slutligen på något sätt målet? Ja, någon har sagt så här. En lerkruka i solen kommer alltid att vara en lerkruka. Och så fortsätter han. Det måste gå genom ugnens vita hetta för att bli porslin. Kanske prövningen, det som Gud låter oss gå igenom, just för att du och jag ska bli porslin. Inte bara lergods. Inte bara kantstött lergods, utan vackert fint porslin som han en dag kommer att duka upp vid lammets bröllop. Är du med? Vi förstår inte den här hettan alltid. Men Gud har en tanke. Jakob säger i sitt första brev, eller i sitt brev, kapitel 1 menar jag. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags gärningar, prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och jag är i alla fall den typen av människor som gärna inte väntar allt för länge på något som är gott. Jag skulle hellre vilja ha det på en gång. Och jag tror att det är likadant när det gäller våran andliga resa med Gud, så vill vi ofta ha välsignelserna direkt. Men kanske är det så att ibland måste jag gå genom den här hettan för att det ska bli porslin av det. Inte bara lera. Så att det får hålla ända till evigheten. Inte bara här för det här livet. Är ni med? Så att en dag vår Herre verkligen får duka upp vid lammets bröllop. När pärleporten är öppen. När gatorna av guld skiner. Och finporslinet är framdukat. Och du och jag är det finporslinet. Halleluja! Jag tror att det är så. Och vi ska se det som en uppmuntran att vi är det vi är just nu. Och Hebreerbrevets författare också tydligt på att vi ska ha blicken på Jesus och se på hur han testades och prövades av många syndare, så att vi förstår vad som ska komma och inte tappar modet. Står det. Alltså, vad är de prövningar som vi nu upplever jämfört med den härlighet vi en dag ska få? Ja, Paulus är inne på det. Han säger, det är ju ingenting. Och ändå vet vi att han talar till många kristna som går igenom prövningar där man till och med får sätta livet till på grund av förföljelse för sin tro. Hebreerbrevets författare säger, men ni har än inte fått liksom, det har inte lett till blodspillan för er än så länge, den prövningen. Men liksom håll fast så ni inte tappar modet. För Gud är där. Han leder oss på vägen fram. Och vi blir starkare och uthålligare när vi prövas. Så här står det också. Jag tror det var också i Hebreerbrevet. Jag måste bara se vart jag är där. Ja. Så här står det. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Kan det vara så att vi behöver den här tuffa perioden i livet för att det eviga livet ska bli vårt? Kan det vara så att evigheten ger mening med prövningen och frestelserna vi går igenom? Inte förklarar precis allting, men det yttersta målet med det är att jag ska få det eviga livets segerkrans. Jag tror att det kan vara så. En del är ju nästan benägen att säga att hela vårt liv här är ett enda test. En prövning liksom inför evigheten. Att klarar vi och består vi liksom provet så kommer vi en dag att få komma till evigheten. Det kanske är så. Jag vet inte om jag säger exakt precis så. Utan jag tänker mer att allt det vi går igenom har vi inte en förklaring till. Många av de prövningar du och jag drabbas av kan vi inte riktigt förklara. Inte ens i backspegeln alltid. Utan vi vet bara, jag tog mig igenom det och det var skitjobbigt. Jag vill aldrig uppleva det mer. Men Gud är trofast. Och det håller att gå med honom. Och han kommer att föra mig en dag till den härlighet som han har lovat. Och då är jag med. Då är jag där. Och då ska jag stå där som en fin liten tekanna eller något på hans bord. Eller hur? Och det får ju i alla fall på något sätt andra proportioner. Mina prövningar får andra proportioner. Mina svårigheter blir mindre om jag förstår att det finns något mer att få en dag. Jag tror inte man bara kan peppa sig till att gå igenom det som är tufft i livet. Det räcker inte alltid bara med viljestyrka. Utan jag måste någonstans landa i, det finns en som skriver historien tillsammans med oss, vänner. Min lilla berättelse ingår i Guds stora berättelse. Där får jag plats. Där får jag plats. Mitt märkliga liv får plats i Guds stora, fantastiska liv. Och en dag ska han sammanfatta det. Och jag får vara med då. Och du får vara med då. Och vi är med när han skriver sin historia. Det finns ett mål med prövningen. Petrus är ju inne på det här också. Han säger i sitt brev, sitt första brev. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till, hör nu, lov, pris och ära. När Jesus Kristus uppenbaras. Alltså igen. Vi har konstaterat det på flera olika sätt nu. Igen. På något sätt är målet. Till lov, pris och ära. Till han som har återlöst oss alla. Så för att mitt liv och ditt liv ska bära den frukt. Och bli till det lovet, priset och äran. Så prövas vi ibland. Och har vi inte det klart för oss så blir prövningen den enda verkligheten för oss. Då blir det tuffa du går igenom och jag går igenom, då blir det den enda verkligheten vi ser. Och jag tror att Gud vill att vi ska lyfta blicken och se något mer. Men inte i något förnekande av det vi går igenom nu, utan med hopp om räddning. Med hopp om att ta oss igenom. Med hopp om att Röda havet kommer att dela sig. Med hopp om att jag inte kommer att dö i öknen. Amen. Det är ju vad vi tror på. Det är det som är vårt hopp, vänner. Det är det som är vår tro. Det avgörande är inte om Gud tar oss bort ifrån alla prövningar. Utan det är om vi vet att Jesus är med oss i båten. Eller hur? Är han med så är allt möjligt. Även när jag inte kan en endaste dugg till eller orka något mer. Är han där i båten med oss så fixar det sig i alla fall i slutändan. Halleluja. Hur är det då med frestelserna som kommer och går? Ja, vi har redan konstaterat det. Och läser man här i Bibel 2000 så står det prövning och prövas. Och läser man i folkbibeln så står det frestelse och att frestas. Men hur den är så kommer vi inte att frestas över vår förmåga, står det. I första Korinthierbrevet 10. Vi kommer inte att prövas över vår förmåga, utan Gud ordnar en utväg ur det. Sen är det svåra, och det måste vi vara ärliga med. När prövningarna verkar vara så stora, så att det enda som till syvende och sist verkar vara lösningen, det är döden. Vad gör man då? Vad säger man till den som har förlorat någon som till exempel har tagit sitt liv? Vad säger man då? Jag är inte säker på att man har så många ord egentligen. Men jag vill ändå hålla fast vid att jag tror att räddningsplankan är till syvende och sist den Gud som har återlöst oss. Den Gud som har ordnat en utgång. Den Guden som håller hela livet i sin hand. Som håller mig och dig i sina händer oavsett vilka prövningar vi går igenom. Och han frestar oss inte, eller han leder oss inte in i frestelser eller för oss inte in i prövningar som är över vår förmåga. Utan det finns en utgång någonstans. Gud går med oss genom allt. Han har sista ordet. Så här står det i The Message. Har ni läst The Message? Som är en modern översättning av Nya Testamentet. Översatt från engelska. Av en pastor och teolog. Han skriver så här i 1 Petrus 5, 10-11. Lidandet varar inte för alltid. Snart ska den givmilde Gud som har så stora planer för oss i Kristus, eviga och härliga planer, låta er bli de ni alltid har varit menade att bli för all framtid. Han får sista ordet. Ja, så är det. Det gillade jag. Han får sista ordet. Ja, så är det. Wow. Det är den Guden vi tror på. Det är den Guden som tar oss igenom prövningar, som tar oss igenom frestelser och ger oss kraften att orka stå emot och säga nej. Och när du och jag faller i frestelsens stund, för det händer ju oss alla, så finns det alltid en väg tillbaka. Och det är nådens väg. Det är nådens väg att komma till vår Herre och inte vara styvnackade. Utan böja på huvudet och säga tack Herre för din nåd och din förlåtelse. Den vill jag gå i och leva i. Amen. Tack Jesus. Hjälp oss Herre att förstå det här med prövningar och lidanden. Frestelser och svårigheter som vi alla drabbas av Jesus. Herre, jag ber att vi skulle ha ett rätt perspektiv på livet Herre. Där det varken är bara härlighetsteologi och inte heller bara lidandets teologi. Inte bara kors och inte bara uppståndelse utan både och. Jesus, vi vet att du led och du lärde dig till och med som Guds son att lyda genom att lida, står det i Hebreerbrevet. Och Herre, hjälp oss att förstå vad det är att följa dig. Att vara mjuka i nacken, Herre. Att vi en dag ska bli porslin, Herre. Jesus, tack för att du går med oss nu. Du är med den nu som tvivlar, som tycker att jag får inte ihop livet. Pastor får säga vad han vill. Bibelns ord får säga vad han vill. Just nu får jag inte ihop livet. Jesus, du är där. Och du bär. Och du ger av din nåd och din kärlek. Och tack för den som har kommit igenom prövningen, som ser att du bär, Herre. Jag ber att den tacksamheten och de löftena om att du går med alltid ska bära oss, Herre. Alltid ska få tala om din nåd, din kärlek, ditt medlidande, din kraft in i våra liv. Tack Jesus. Tack för att du bär oss alla. Och Herre, också att du bär oss tillsammans Herre. Tack att vi är församling. Över generationsgränser, över nationsgränser, över alla gränser Herre. För din nåd för oss samman och vi bär varandras bördor. Tack Jesus. Tack att du går med oss. Tack för den här gudstjänsten. Tack för budskapet idag, Herre. Att du visar din trofasthet genom allt. Amen.